oklart. Haribo säger nu att man samarbetar med polisen för att undersöka den saken. Företaget har producerat den klassiska godiskolaflaskan sedan 1965. Under parollen, varje flaska innehåller ett litet äventyr. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Så har vi en rättelse. I tisdags sa vi att Alfred Nobels patenthandlingar som hittades i en sommarstuga i Blekinge försvann från en utställning på Tekniska museet i Stockholm 1975. Det är fel, uppger Tekniska museet. Rätt är att det inte är klarlagt varifrån handlingarna försvann. Och så tittar vi på vädret. Ikväll och i natt blir det molnigt i södra Götaland och regn i delar av Norrland i övrigt klart väder. Imorgon blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. Södra Norrland får halvklart till mulet, i norr någon regnskur. I norra Norrland först regn men sen uppklarnande, och det blir 15-20 grader i söder och mellan 5 och 15 grader i norr. Producent var Emil Östman och jag heter Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har slagit 5 och Studio 1 fortsätter.
Het debatt igen om gangsterrappen, ett sätt att rekrytera till gängen eller i allra flesta fall bara populär musikgenre.
Jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor.
Den kontroversiella Yasin skulle ha spelat ikväll för första gången på 9 år i Umeå, men tvingades ställa in.
Studio 1 idag med Sharon Joma och Susanne Westergren.
Och det blir reportage från ett splittrat Israel i synen på kriget mot Hamas.
Vi ska till Polen som går till presidentval på söndag. Extremt jämnt mellan kandidaterna i det som beskrivs som ett ödesval för landet.
Och sist i programmet, nya turer kring president Trumps beslut om att stoppa utländska elever från att studera på elituniversitetet Harvard. Nu har en federal domstol satt sig emot Trumps beslut. Men stor ovisshet råder när elever och lärare snart går på sommarlov.
Studio 1 i P1, välkomna att lyssna.
Den kontroversiella rapparen Yasin skulle ha uppträtt på Brännbollsyran i Umeå ikväll. Men för en liten stund sen så kom uppgifter till Aftonbladet att 2 personer gripits för att ha planerat mörda Yasin i samband med uppträdandet. Och nu har alltså spelningen ställts in.
Vi ska prata mer om den här debatten kring gangsterrappens betydelse och koppling till organiserad brottslighet om en liten stund. Men vi börjar förstås på Brännbollsyran. Där har vi Hampus Berglund Svensson, reporter på P4 Västerbotten. Hampus, vad säger de som du har pratat med om att spelningen stoppas och de här gripandena?
Ja, folk har inte varit så oroliga när jag har pratat med dem kring själva de här gripandena och vad som egentligen skulle vara på spelningen. Men folk är såklart besvikna, eller de som har tänkt att gå. Jag har pratat med en del folk som hade tänkt att gå på Yasins spelning ikväll. Och några av dem som jag pratade med, det var Jonathan Sundin och Jonathan Marklund som skulle gå på spelningen, och de var såklart besvikna.
Mm. Vad sa de då?
De sa att de var besvikna. Vi ska se, jag tror att vi har ett ljud när jag pratade med dem. Men de sa bland annat att de tyckte att det var tråkigt och att de hade sett fram emot det här väldigt mycket.
Vi ska lyssna på dem.
Nej, det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja, men hela året, om man säger så liksom.
Ja, jag skulle också säga att det är tråkigt att höra att ni inte ska spela. Men samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där. Alltså innan det händer någonting, att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Hur kände ni inför spelningen? Var ni oroliga eller någonting sånt där?
Ja, när man fick veta att det var något sånt här som planerades, så är det ju såklart, man får ju tankar liksom om säkerhet för sig själv också.
Ja, där hörde vi Hampus som har pratat med gäster uppe i Umeå. Och vad händer nu då? Har arrangörerna gett något nytt besked om övriga artister? Det blir en yra.
Det blir en yra ändå. Det har själva Yasin-spelningen ställt sig såklart in. Jag har försökt få tag på arrangörerna också, men de har avböjt att kommentera. Däremot så har de, jag pratade med lite personal här och de sa ändå att det verkar som att resten av spelningarna kommer ändå fortskrida.
Tack för det, Hampus Berglund Svensson, reporter på P4 Västerbotten. Ja, den här bokningen av Yasin gjorde att Umeå kommun valde att dra tillbaka sitt ekonomiska stöd till festivalen. Och debatten om gangsterrappens betydelse som en symbol för gängkriminaliteten har ju blossat upp igen.
Vi har två gäster med oss nu. Jarl Poleverus, underrättelsechef i polisregion Mitt, och Emil Arvidsson, journalist och författare som länge har bevakat gangsterrappen. Om vi börjar med det senaste, nämligen spelningen som har ställts in och två personer har blivit gripna för mordplaner mot Yasin. Jarl, vad är din kommentar till det som har hänt uppe i Umeå?
Nej, men det är oerhört viktigt för oss att kunna stoppa dåd innan de begås, så att säga. Det är väldigt viktigt ur den aspekt så att ingen kommer till skada. Men i övrigt så det är en förundersökning som pågår och vi får låta den löpa på och så får vi se sen detaljerna när eventuellt åtal väcks.
Emil Arvidsson, journalist och författare då, och bevakar gangsterrappen så många år. Hur överraskade du?
Jag är chockad över det här. Jag mår illa. Jag tycker det är fruktansvärt att den här typen av våld ska krypa in på musikscenen på det här sättet. Jag önskar alla artister i den här genren att liksom, både av egen maskin och med hjälp av resten av samhället, att liksom komma bort från det här våldet och att alla deras fans ska få se dem. På scenen.
Men det låter ju ändå som kritikerna mot gangsterrappen att den ska ha att göra med just kriminella miljöer. De verkar ha fått vatten på kvarn.
Ja, här har det blivit mycket vatten på den kvarnen under eftermiddagen, absolut. Det håller jag med om. Mm.
Yasin själv menar ju att han har lämnat det kriminella bakom sig, men ändå så är han fortfarande hotad.
Som Jalle sa, vi vet ju inte så jättemycket om de här händelserna än. Jag vet inte så mycket detaljer, men det man vet generellt, om man tittar några år tillbaka, så ser vi ju hur artister liksom på grund av sitt kändiskap, på grund av sin synlighet, har blivit måltavlor i gängkonflikter. Och det kan man ibland bli då, och man blir en symbol helt enkelt för någonting.
Jarl Poljarevius, som polis, hur stor ser du, vilket problem ser du med den här gangsterrappmiljön och rekryteringen av unga till de här miljöerna?
Nej, men det är ju två delar av det här. Den ena delen, det är den grundlagsskyddade rätten att få uttrycka sig precis som i övriga delar, och i det här fallet då musik, och beskriver man liksom hemskheterna, sorgen, saknad och sådana saker, där ska ju polisen inte ha några synpunkter. Men det finns en annan baksida av det, och det är när man går in och öppet glorifierar det här våldet, man förordar det, man förklarar och visar via olika musikvideos och texter och musik också då, hur bra det kommer att gå om man bara följer det här konceptet och så vidare. Eller att man till och med vissa ärenden går in och liksom som förklarar hur rätt det var kanske att ta någon annan människas liv och så vidare. Där måste ju vi både ingripa, och sen måste vi faktiskt kunna få ha våra åsikter, eller den brottsförebyggande delen, om vi ser att det här är någonting som tenderar att locka framförallt ungdomar och andra individer till den här hemska världen.
Men ser ni bevis på att det här verkligen sker? Att det inte bara är som bra musik som många tycker om? Hur ser ni bevis på att det här ändå sker?
Ja, men vi har ju haft åtminstone, jag får med att det är åtminstone ett par ärenden där åklagaren till och med har använt texten ur materialet. Och när man hör någon säga då i en musiklåt till exempel att alla unga vill bli kungar till exempel, som Pablo Escobar och liknande. Det, för mig är det bevis. För i min värld är Pablo Escobar en negativ förbild, någon som har distribuerat tonvis med kokain. Han är till och med fanns på efterlysningslistor och liknande. Så det är ingen bra förebild. Och när man påstår att alla unga vill bli som han, det ser ju direkta fel. Och det är ren lögn. Utan det finns säkert några som vill det. Men det finns också de som är osäkra, som inte vet vilken väg man ska ta. Och då att komma med de här lockelserna och visa på de här bilderna med sedlar och guldklockor och vapen och liknande. Och att det finns någon slags säkerhetszon om man bara kliver på här. Allt det där är ju tyvärr en lögn. på 4 minuter i en musikvideo.
Och jag håller nog med om det också. Jag tycker att det är ett av de stora problemen med den här musiken som många har svårt att hantera. Det är ju skillnaden mellan fiktion och verklighet. Vi har alldeles för lite diskussion, vi har alldeles för lite kunskap om vad som är sant eller inte i de här låtarna. Väldigt många unga lämnas också ganska ensamma, tycker jag, med att göra den analysen. När vi i resten av samhället då tar avstånd från den här musiken, när vi inte liksom diskuterar, när vi inte analyserar den på olika sätt. Så där finns det en stor brist, och den bristen ser man ju verkligen i debatten kring en person som Yasin.
Emil, ser du som att det är ett växande problem som växer i samma takt som samhällsutvecklingen sker, eller
ja,
är det ett problem som har varit länge?
Jag skulle säga det här som jag är inne på utifrån min, som jag ser det, så finns det nu en yngre generation, mycket yngre än Yasin. Yasin är 27 år, han är en veteran i sammanhanget i det här, och han är också en av Sveriges största artister, Sveriges mest streamade artister. Under det här så har det kommit upp en ny generation då som gör ännu mörkare musik, en ännu mer nihilistisk musik, en musik som liksom inte siktar någonstans. Alltså man gör inte musiken för att liksom komma vidare in i samhället på något sätt, utan man gör musik just som är väldigt nära kopplad till liksom pågående gängkonflikter.
Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara?
Det här är inte namn som jag tänker ta upp här, för jag vill inte bidra till att lyfta. Det här är ganska, ofta ganska små artister, lokala artister som gör musik i en genre som man brukar kalla för drill, som är liksom en väldigt, väldigt mörk form av hiphop. En genre som man förut kan säga att Yasin till stora delar har lämnat själv då, när han, desto större han har blivit. Men och det här är då, det är en kultur som jag menar har skapats i en ganska mörk algoritmstyrd bubbla där resten av samhället inte har varit involverad så mycket.
Mm. Jale, hur jobbar polisen med de här frågorna, och är det ett växande problem?
Alltså det här problemet, man ska inte underskatta musikens betydelse, framförallt hos de unga, men även äldre människor. Så musiken har en enorm genomslagskraft och träffar stora volymer människor. Mm. Vi kan ju inte jobba med att förbjuda liksom musikgenre och liknande. Däremot måste man skapa någon form av motberättelse när man glorifierar eller berättar då vad man ska göra med sina motståndare och så vidare. Precis som Emil är inne på, att unga måste ju få höra ytterligare en sida, så att inte bara en enda sida levereras. Det är ju ett sätt att jobba på det, men det är inte bara polisen som ska jobba med det här, utan det finns ganska många aktörer som egentligen ska jobba med de här frågorna. Men givetvis ska polisen också jobba med det här och se till att det serveras alternativa bilder, så att varje individ har flera alternativ att välja på, så att man inte bara får en enda sida. Det är den ena delen. Den andra delen, det är precis som Åklagarmyndigheten har gjort tidigare, att använda ett visst material av det här i bevissyfte när man ser att det träffar ett visst ärende eller ett grovt brott. Mm. Eller ett mord eller liknande.
Och jag delar den bilden i grunden, men jag skulle kunna sträcka mig ännu lite längre här och säga att det är faktiskt andra delar av samhället som ska ta tag i den här frågan. Det är inte polismyndighetens ansvar att recensera musik. Till exempel vi som sitter här i Sveriges Radio i Stockholm skulle kunna berätta om den här musiken på flera olika sätt. Vi skulle kunna förklara den här musiken, vi skulle kunna granska den mycket tydligare, men man ser hela tiden en osäkerhet, en beröringsskräck, just för att det är så mycket gråzoner, det är så mycket oklarheter, och det är de som vi måste ta tag i.
Men ska man dra in bidrag? Är det fel att dela ut priser? Ska man ta avstånd också? Nej. Är det en bra väg också?
Ja, alltså jag menar att det är, alltså, oavsett om det är bra eller ej, vi kan lämna ideologin vid sidan där, men jag menar att det inte har fungerat. Jag menar att det har tagits avstånd under ganska många år nu, och jag menar att det är en delförklaring till att en viss del av den här genren har blivit ännu mörkare, ännu mer samhällsfrånvänd, kan man säga.
Vad säger du då, Jale Poljarevius? Tycker du att man ska ta bort finansiering, kommunal finansiering som har gjorts nu från en festival som har gangsterrappar? Artister, eller hur ska man göra?
Nej, men alltså, det där är en politisk fråga. Jag är ingen politiker, jag är polis och jag jobbar med de konkreta delarna som polisiärt berörs. Så att jag kan inte gå in och börja prata om de delarna i ett demokratiskt samhälle. Utan jag tror att vi måste ägna oss åt mindre förbud, mer att förklara. För att gränsen den grundlagsskyddade gränsen är ju hårfin. Och gå in och nagga på den, det tror jag inte är en bra väg att gå. Utan se till att man... Det här finns givetvis, går det att plocka upp de här delarna och använda som bevis, då gör vi det. Men också ett brottsförebyggande perspektiv förklara att den här bilden är inte riktigt så som den ser ut. Det finns faktiskt andra delar i det här. Mm. Så informationsvägen och kommunikationen är ett mycket viktigt verktyg i den här delen, till min uppfattning.
Är du optimistisk, Jarle, i att ni ska få kontroll på det?
Ja, alltså jobbar vi tillsammans med andra aktörer som faktiskt kan bidra till det här, så går det här att faktiskt jobba med. Och jag anser att piken har vi nog passerat. Men det är precis som Emil säger, nya generationer kommer, det får man inte glömma. Man får inte liksom vara nöjd med att det, nu kanske inte är lika exponerat som tidigare, utan nya generationer kommer att anamma den här kanske delen, och då måste vi jobba med dem också. Så att det här är, det är ett infinite game. Det här tar aldrig slut, och det är ständigt pågående process.
Och som journalist som jobbar med det här så blir jag tokig på hur många delar av samhället som inte kommer in i den här debatten. Till exempel streamingplattformarna, till exempel musikbranschen, till exempel livebranschen som bokar de här spelningarna. Jag har precis kommit från en lång rad samtal med personer i branschen som kommenterar det här, den här inställda spelningen, och alla är överens om, off record är de överens om att så här, vi måste ta den här diskussionen mycket mer öppet. Vi måste vara med i den här debatten och vi måste komma vidare, för det här är ju en låsning som vi har varit i 10 år nu.
Och nu kommer ett pressmeddelande från polisen i Umeå. De säger att beslutet att ställa in spelningen har arrangören fattat mot bakgrund av den oro som uppgifterna i media har skapat.
Mm. Ja, precis. Och det var ju ungefär så det gick till, som jag förstår också, när man fattade bidraget att, eller när man fattade beslutet att dra in bidragen, att man gjorde det på polisens inrådan, så att säga.
Tack för det, Emil Arvidsson, journalist och författare som länge bevakar gangsterrappen, och också tack till dig, Jarle Poljarevius, underrättelsechef vid polisregion Mitt.
Det har gått över 600 dagar sedan tusentals milismän från Hamas och andra palestinska fraktioner attackerade södra Israel den 7 oktober 2023.
Och den brutala attacken, som är den värsta mot judarna sedan förintelsen, efterföljdes av ett blodigt krig i Gaza. Ett krig som majoriteten av israelerna stod bakom då.
Men i takt med att kriget har förlängts och skördat tiotusentals palestinska liv och berövat livet på både israeliska gisslan och soldater, så har det skett en splittring i synen på kriget i det israeliska samhället.
Och vår Mellanöstern-korrespondent har rest runt i Israel och träffat personer med olika syn på Gazakriget.
Det blåser en svag vind över Kobis hill, en kullisterot i södra Israel, med utsikt över norra Gaza. En grupp människor har tagit med sig kikare. En man tittar en betalkikare som har monterats på utsiktsplatsen. För 5 shekel kan man se Bet Hanun inne i Gaza, som har jämnats med marken. Och det behövs ingen kikare för att kunna se rökpelarna som stiger upp när bomberna faller över Gaza. En israelisk man ropar "slå till" på arabiska när han hör bombljudet.
You're happy.
This is terrorist, yeah. I'm very happy. Before,
what's your
I
name?
Go to
what's
army. Your, Nissim Weizmann, grandfather in Germany.
Mm-hmm. Nissim Weizmann ser inga problem med att uttrycka sin glädje över attackerna mot Gaza. De är terrorister, säger han. Nissim har på sig svarta shorts och en svart t-shirt. Han står tillsammans med sin bror och brors son på kullen. Han berättar att familjen är från Sderot, ett av samhällena som attackerades den 7 oktober. Runt 70 människor dödades i staden den lördagen.
7 oktober, I'm going to synagogue because the hug. Holiday.
Det var helg och jag och andra skulle ha gått till synagogan den dagen. Men vad gjorde Hamas? De kom hit och dödade barn och glada och dansande ungdomar vid Nova musikfestivalen. Nu ger Israel tillbaka, bara lite grann, säger Nesim.
He came to Israel, he killed Maybe. Children, he go to dance. Go to Nova.
Many people, they understand the anger and how sad the Israeli people are after the 7th of October. It was very horrible. But they say, but enough is enough. What's happening in like Gaza?
No.
Många människor tycker att det får vara nog med kriget, säger jag. Och innan jag hinner avsluta min fråga avbryts jag av Nisim. Nej, Israel måste avsluta jobbet, säger han.
Never. He must finish the work.
På frågan vad det innebär så svarar de tre männen. Ja, att det innebär att de israeliska gisslan som finns kvar i Gaza ska frisläppas. Och att Hamas lägger ner sina vapen och lämnar Gaza. Gaza-borna då. Ska de få komma tillbaka till sina städer, till Beit Hanun här på andra sidan, undrar jag.
They don't belong here. They don't belong. We've got the book to prove it. From 4000 years.
Nej, de tillhör inte hit. Vi har Bibeln, boken, som bevis på att det här landet tillhör oss sedan 4000 år tillbaka. Säger Nesims bror som inte vill ange sitt namn.
Lovely to meet you anyway. Thank you so much.
Bye.
Jag lämnar kullen och åker till ett närliggande område i Sderot. Här har fredsrörelsen Standing Together samlats för att protestera mot kriget i Gaza. Rörelsen består av både judiska och palestinska israeler. Demonstranterna håller upp bilder på både israeliska gisslan och barn som har dödats i Gaza. Tvåbarnspappan Itai Eyal håller ett plakat av kartong där det står:
And in the darkest of times we shall refuse to lose our humanity, otherwise what are we living for?
I de mörkaste av tider måste vi vägra förlora vår humanitet. Vad lever vi för annars? Märkbart rörd uttrycker tvåbarnspappan sin oro för det Israel som hans barn kommer att växa upp i. Han menar att den nuvarande regeringen har fört landet mot fascism, rasism och diktatur.
This is the kind of reality we've been living in for the last 2.5 years, because these two things go hand in hand together. Fascism together with the racism, together with the dictatorship.
Itai kallar den israeliska ledningen för massmördare och krigsförbrytare som driver ett krig som dödar både oskyldiga palestinier och oskyldiga israeler.
They are murderers, mass murderers of innocent people, both Palestinians and Israelis.
Jag förstår inte varför processen i Haag har tagit så lång tid, säger Itai och syftar på arresteringsorden som brottmålsdomstolen i Haag har utfärdat mot premiärministern Benjamin Netanyahu och den tidigare försvarsministern Yoav Gallant.
They're war criminals and they should be tried. I don't know why it's taking so long in The Hague and be behind bars for the rest of their worthless lives.
Itai berättar att han är en av 3000 israeler som stöttar Sydafrikas rättsprocess mot Israel vid den internationella domstolen i Haag, där Israel anklagas för folkmord. Anklagelser som Israel starkt förnekar. Jag tror att Israel kan räddas av sig självt bara utifrån och inte inifrån, säger Itai. Han hyllar Sveriges och andra länders förändrade tonläge mot Israel, där en del länder har infört sanktioner mot landet och andra undersöker möjligheten att göra det.
We believe the only way to save Israel from itself is from the outside. It will never happen from within.
Fascisterna kallar oss för förrädare, men vi är lojala mot vår mänsklighet. Precis som det fanns goda tyskar under andra världskriget, säger Itai.
Just like there were good Germans during World War II.
Även om fredsrörelsen har vuxit under kriget så utgör de ändå en minoritet av det israeliska samhället. Men efter att Israel avbröt vapenvilan den 18 mars så har opinionsmätningar visat att majoriteten av israelerna vill se ett slut på kriget. Men massdeportering av Gazaborna och återockupationen av Gaza har blivit en del av krigsmålen för den israeliska koalitionsregeringen. Och både premiärminister Netanyahu och de ultranationalistiska ministrarna pratar öppet om det. I östra Jerusalem har tiotusentals människor från den israeliska högern och ytterhögern samlats för att fira det de kallar för Jerusalemdagen eller återförenandet av Jerusalem. Med det menar de Israels övertagande av östra Jerusalem i samband med sexdagarskriget 1967. Enligt internationell rätt är östra Jerusalem olagligt ockuperat av Israel. Finansministern och ledaren för partiet Religiös Zionism, Bezalel Smotrich, dyker upp bland den firande folkmassan. Jag går fram och lyckas ställa en enda fråga innan jag blir bortmotad av hans vakter.
I'm coming from the Swedish National Radio. So how was it to be here?
Meot samach lanu. We are celebrating our Holy Land, our Holy Mikvira.
It's not time for it.
Vi är här för att fira vårt heliga land. Vi är glada över segern och befrielsen av vår eviga huvudstad, svarar Smotrich. En stund senare håller Smotrich tal vid den västra muren. Räds vi för ordet ockupation, ropar han. Nej, svarar folksamlingen. Vi tar över Gaza, fortsätter Smotrich. Ja, skriker talkören. Samar Hadros, Jerusalem.
Du lyssnar på Studio 1 och det ska handla om Polen nu, för på söndag avgörs presidentvalet där.
Inför den andra omgången så är det extremt jämnt mellan kandidaterna i det som beskrivs som ett ödesval för landet. David Rasmusson, vår korrespondent på plats i Warszawa. Det är sista spurten nu, David. Hur märks det av?
Ja, men här i Polen så finns inte riktigt någon tradition av att sätta upp massor av valaffischer. Så när jag tittar runt här där jag står i centrum av den polska huvudstaden så märker man inte så mycket att det är val. Däremot är de två kandidaterna, Rafał Trzaskowski och Karol Nawrocki, just nu ute runt om i landet och för valkampanj. För det är sista chansen idag. Imorgon är det kampanjförbud från och med midnatt i natt. Så att nu verkligen slutsportar man.
Ja, det har ju varit den första omgång 18 maj och nu är det ju bara de här två kandidaterna kvar. Vad skulle du säga, vad är största skillnaden mellan de två?
Vi börjar med Rafał Trzaskowski, så är han premiärminister Donald Tusks man. Han är konservativ liberal och han är borgmästare här i Warszawa. Han är en stor EU-vän, en EU-förespråkare och vill föra Polen närmare Europa. Karol Nawrocki däremot, som är allierad med Lag och rättvisa, nationalkonservativa partiet, ja, han är det motsatsen kan man då säga. Han är väldigt EU-skeptisk, är väldigt traditionell och är emot till exempel en liberalisering av aborträtten, som är en stor fråga här i Polen.
Det är ju väldigt jämnt, har vi sagt här. Men, och samtidigt, valrörelsen har ju kantats av skandaler. Vad handlar det där om?
Ja, det är ju framför allt Nawrocki som har råkat ut för lite skriverier. Det handlar dels om att han ska ha tagit över en lägenhet på ett felaktigt sätt. Sen handlar det också om att när han var ung och arbetade som säkerhetsvakt på ett lyxhotell så ska han ha eskorterat, eller ja, snarare försett hotellgäster med prostituerade. Och sen härom kvällen i en debatt så snusade han, vilket många höjda ögonbrynen för. Det är ganska ovanligt att någon använder snus här i Polen. Så det har varit en stor debatt kring Nawrockis snusande. Mm.
Har det påverkat stödet för honom?
Nej, jag ska inte säga det. Lag och rättvisas väljare är väldigt, väldigt lojala. Och sen så är det så att Polen är ett ganska polariserat land, och det gäller också vilka medier man lyssnar på. Och hans väljare, de föredrar kanske inte de medierna som skriver om det här. Och ja, deras reaktion på det är ju snarare i så fall att det är bara lögner som hans politiska fiender har kommit med.
Lite kort, ödesval har vi sagt här i inledningen. Hur stort vägval är det här valet för polackerna?
Det här är en fortsättning på, man kan säga, inbördeskriget kanske för lite för hårt att säga. Men den kamp om Polens själ som har pågått i decennier mellan Donald Tusks å ena sidan medborgarplattform och lag och rättvisa. Vilken väg ska Polen gå? Ska man gå västerut och bli ett mer liberalt land, eller ska man bli ett mer traditionellt konservativt nationalistiskt land?
Vi säger också hej till Laron Koreva, chef för tankesmedjan Atlantic Councils kontor i Warszawa, som jobbar med att stärka banden mellan Europa och USA. Vad säger du om att det är så jämnt?
Ja, hej, god dag. Tack för att jag fick vara med. Det är ju så att i vanliga fall i presidentval i Polen så brukar man ändå ha en viss indikation så här sent in på själva valdagen vem det är som kommer, troligen kommer att vinna. Men just nu är det är verkligen på håret. Här i Warszawa, där Trzaskowski är borgmästare, där är det i stödet för honom ganska väldigt stort. Men å andra sidan är precis som många huvudstäder så är inte Warszawa representativt för hur det ser ut i hela landet. Vi har haft såna här marscher i Warszawa, både för Trzaskowski men också för Nawrocki. Trzaskowskis marsch var betydligt större, men återigen, det säger inte så där jättemycket om hur själva rösten kommer att gå, därför att Warszawa är ju ett fäste för den här mer liberala sidan, medan som konservativ och större stöd på landsbygden.
Vi talar ju om det här valet som ett ödesval. Hur kommer valet att påverka Polens relation till USA och Europa, beroende på vem av de här två det nu blir?
Ja, det är ju de stora frågorna. Det intressanta är ju att, precis som nämndes tidigare, att Polen är ett oerhört polariserat land, och så är det ju. Men samtidigt så är de två huvudfienderna, lag och rättvisa och medborgarkoalitionen, de är relativt överens när det gäller att till exempel att Polen måste ha en god relation till USA, att Polen ska vara med i NATO, att Polen ska stödja Ukraina mot den ryska invasionen. Det finns inget större parti som är pro-ryskt i Polen, av förståeliga skäl kanske. Däremot är det ju så att lag och rättvisa är betydligt mer på samma frekvens, skulle man kunna säga, som MAGA-rörelsen i USA är. Och Karol Nawrocki har ju också varit i Vita huset, träffat Donald Trump, och nyligen så hade den här amerikanska konservativa kommittén CPAC, Conservative Principles Action Committee, hade ett möte i Rzeszów i sydvästra Polen, där USAs inrikesminister, Homeland Security Secretary Kristi Noem deltog. Så att det stora frågan, om jag får sammanfatta där, det är väl egentligen att under Nawrockis, om Nawrocki vinner, kommer han kunna klara av att hantera då Polens relation till EU? För är lagret visar EU-skeptiska, och vinner Trzaskowski, hur ser det då ut med relationen till USA? Därför att Trzaskowski är ju mer av en sån här klassisk europeisk mittenpolitiker och inte alls på samma frekvens som Donald Trump. Men det sagt, så har Trzaskowski bott och arbetat i USA, och han har också ganska omfattande kontakter i USA, så det är inte så att han är chanslös på något sätt. Så är det ju inte, men det är en annan typ av utmaning.
Aron Koreva, lite kort, hur påverkar utgången Tusks styrande koalition?
Ja, det är ju ett ödesval sett ur det perspektivet också. Därför att Donald Tusk vann ju, hans parti med koalitionen vann ju som bekant valet, parlamentsvalet i oktober 2023. Och, men de har inte de här tillräckligt stor majoritet, det krävs 3/5 i parlamentet för att kunna överskrida presidentens veto. Presidenten hittills, Andrzej Duda, har ju en bakgrund inom lag och rättvisa kunnat blockera väldigt mycket av Donald Tusks reformagenda. Vilket innebär då att skulle då Navrotsky vinna, så har ju Donald Tusk att se fram emot, alltså resten av maten och jorden, ytterligare en president som kan stoppa det mesta av hans lagförslag. Och det finns ju de som säger att i det scenariot finns risk för att vissa av koalitionspartierna, framförallt då bondeförbundet PSL, för det är ett sånt där parti som kan regera med vem som helst, skulle hoppa av koalitionen, och då kan polackerna se fram emot ännu en cykel av val. Jag var här nere på stan här nyligen, och både igår och idag pratade med lite folk och stötte ihop med två personer som var halvsvenska och halvpolacker faktiskt. Ja. Thomas Schulz och Peter Ström hette de. Det är lite ovanliga namn kanske att stöta på med sånt i Warszawa. Men de sa ju, herregud, ska vi behöva se fram emot ännu ett gäng val? Kan inte det här få ett slut? Vi har ju haft lokalval och EU-val och presidentval, och nu några som vill ha lugn och stabilitet.
Tack!
Det säger alltså Aron Koreva på Atlantic Council, och innan dess så hörde vi David Rasmusson, vår Polen-korrespondent, och vi håller ögonen på det här oerhört jämna valet på söndag.
Striden mellan USAs president Donald Trump och det prestigefyllda universitetet Harvard fick en vändning igår kväll när en federal domare tillfälligt satte stopp för Trump-administrationens åtgärder som har hindrat Harvard från att ta in utländska studenter.
Och det här stoppet gäller fram tills dess att ärendet är avgjort i rätten. Och även om beslutet är en tillfällig seger för Harvard, så råder det enormt missnöje bland både lärare och elever som går mot ett sommarlov i ovisshet om framtiden.
Hi, we are having a rally in support of our international students and we need all the help we can get. Please come if you're able. I have a flyer here with more information. I hope to see you there.
Det är sen eftermiddag i Cambridge, utanför en av de klassiska järngrindsportarna till Harvard-universitetets stora område med lummiga träd och bruna tegelstensbyggnader, har studenter, lärare och andra samlats för att demonstrera. Det man vill visa sitt missnöje mot är president Trumps allt intensivare attacker mot Harvard-universitetet.
The Trump administration's actions from last week and throughout this entire semester confirm how far they are willing to go to impose their authoritarian agenda on higher education and suppress dissent. Shame!
Konflikten mellan Harvard och Trump började när departementet för inrikes säkerhet krävde att universitetet skulle lämna över uppgifter om utländska studenters olagliga och våldsamma aktiviteter. Trump-administrationen krävde också att Harvard och andra universitet skulle avskaffa sina program för mångfald, rättvisa och inkludering. Harvard avvisade kraven och lämnade in flera stämningar mot Trump-administrationen. Som svar frös regeringens statliga bidrag till Harvard, vilket motsvarar totalt $2,2 miljarder och $60 miljoner i kontrakt, vilket påverkar forskningsverksamheten vid Harvard. För att sätta ytterligare press på Harvards ledning har nu Trump-administrationen dragit in universitetets rätt till att ta emot utländska studenter, och det har fått protesterna att växa.
First our funding, now our friends!
First our funding, now our friends!
We will fight until this ends!
We will fight until this ends!
First our funding, now our friends!
First our funding, now our friends!
We will fight until this ends!
We will fight until this ends!
Trump-administrationen kräver att universitet i USA ska bekämpa antisemitism. Jacob Miller, tidigare ordförande för den judiska studentorganisationen på Harvard, tror inte att deras handlingsprogram kommer att lösa problemet.
I don't think that these policies are genuinely motivated to solve antisemitism. You know, it's not clear. I don't think it's true that kicking out international students will magically fix the problem of antisemitism, which is a millennia old hatred.
Att sparka ut utländska studenter är inte lösningen på ett över 1000 år gammalt problem, säger Jacob Miller. Som representant för de judiska studenterna motsätter han sig hur Trump-administrationen använder antisemitism som en ursäkt för att skärpa reglerna för universitet att ta emot utländska studenter.
I really resent how antisemitism is being used as what I think of as the pretext to support these policies. And I think it's important that we be vocal about that and disavow these.
This unlawful and unjust attack, which is just the most recent move in President Trump's attempt to exercise full control over our university, is an anti-American threat to our core values of free speech, academic freedom, and education.
Trump-administrationens attacker mot Harvard påverkar inte bara utländska studenter utan också personal och lärare. Ryan Enos, professor i statsvetenskap vid Harvard, berättar att det har spridit sig en rädsla för övervakning och att uttrycka sig fritt i undervisningen.
Well, it's something that I think many of us never thought we would imagine seeing in the United States, because professors are scared. We do things like a lot of them are afraid to speak out. We're afraid that our media is being monitored. We're afraid that somebody's going to read our emails. And that changes the way we behave. It makes us worry about being punished for what we say in class. And that was such a change to the American way of doing things that it's a shocking situation.
Professor Enos är en av flera akademiker som nu varnar för att det Trump gör är ett hot mot den amerikanska demokratin.
So what Donald Trump is doing is following the playbook of authoritarians who have destroyed democracies in other countries. And Donald Trump is attacking Harvard because he thinks it's a place that disagrees with him and it's a clear threat to democracy.
Även amerikanska studenter vid Harvard märker av det kyligare klimatet. Clive Lawrence, andraårsstudent, berättar att Trumps agerande har gjort att många studenter inte vågar uttala sig fritt av rädsla för hämndaktioner. Samtidigt har engagemanget för yttrandefrihet och rättigheter ökat på campus.
Silencing of dissent through arresting, detaining international students, that was really scary for a lot of students. However, you've also seen a resurgence in student organizing on this campus, people really tapping into these movements, understanding what role they can play.
Harvard-universitetet ligger i nya staden Cambridge i Massachusetts. Med sina låga stenhus och tegelstensröda trottoarer och lummiga parker är det lätt att uppslukas av skärmen och glömma attacken mot universitetet som inte bara drabbar Harvard utan även staden, berättar viceborgmästare Mark McGovern.
The city of Cambridge and Harvard we're like a complicated marriage, right? We need each other. We depend on each other. Harvard wouldn't be Harvard without Cambridge. Cambridge wouldn't be Cambridge without Harvard. We don't always agree. Sometimes there's some conflict, but in this situation we're united, right? And like a family, we may have our squabbles internally, but when there's an outside threat to our family, we lock arms and we defend our family.
Nu är läsåret slut. Protesterna tar sommarlov, men kampen måste fortsätta nästa termin, säger andraårsstudenten Clive Lawrence.
I think it's going to be continued mobilization, reintroducing new students to the issue and what's been happening the past 9 months at that point, but also reactivating the student body.
Det är en mycket osäker framtid för internationella studenter och universitet i USA. Många oroar sig för att det som händer nu kommer att minska USAs attraktionskraft, inte bara för internationella studenter, utan även att forskare kommer söka sig till andra länder. Peder Gustafsson vid Harvard-universitetet i Cambridge.
Med oss nu Roger Wilson, vår USA-korrespondent. Hej!
Hallå, hallå.
Ja, men du, upprinnelsen till stora delar av den här konflikten är att Trump-administrationen anklagar Harvard för antisemitism. Hur stort är det här problemet på Harvard?
Ja, alltså som Pedro berättade i inslaget så pågår det flera olika rättsfall och bland annat försöker ju Harvard via domstolar se till att medel till skolan inte ska frysas. Harvard har gjort tagit fram en rapport som man presenterat kring hur personer på skolan, personal och elever uppfattat en eventuell antisemitism och kommit fram till att det finns tendenser till det, både när det gäller inslag i kurser men också när det gäller det livet i skolan i stort. Men man tog också samtidigt fram en rapport om antimuslimska, antiarabiska och antipalestinska fördomar. Där det också visade sig att studenter kände sig utsatta och bland annat att de som hade pro-palestinska åsikter kände sig osäkra och oroliga över om de hade rätt att uttrycka dem.
Mm. Roger Wilson, vilka reaktioner har allting väckt de senaste dygnens händelser och utveckling som har varit?
Ja, vad vi ser här nu i det här spelet mellan Trump-administrationen och domare, det har vi sett tidigare även i andra frågor. Domare på en lägre nivå i det federala rättssystemet bromsar eller pausar åtgärder som Trump-administrationen vill genomföra. Och det kan sen upphävas i högre instans. Men i ett första led så är det här ju någonting som irriterar och gör Trump-administrationen upprörda, eftersom man anser då att de här domstolarna hindrar Trump-administrationen, ministrar och presidenten själv att genomföra sin politik. Men det pågår också parallellt med den här frågan, fristående från den, ett annat utspel från utrikesminister Marco Rubio. Där handlar det om att stoppa eller i alla fall väldigt mycket mer granska studentvisumansökningar från Kina. Så att det händer en hel del när det gäller utländska studenter och visum just nu.
Mm. Vilken motsättning finns det när det gäller åtgärder mot antisemitism?
Alltså det är en väldigt öppen och stor fråga, men från Harvards sida så menar man ju att de åtgärder och de hot om indragna medel från Trump-administrationens sida som sker, att man använder antisemitismen som en ursäkt där, för att man vill ha större kontroll över universiteten, över åsiktsfördelningen hos lärare och personal till exempel, och att man då använder antisemitismen som en ursäkt för att kunna genomföra det här, och att det på sikt kan inskränka den akademiska friheten, medan man då från Trump-administrationens sida menar att universiteten inte gör tillräckligt och man ser det som ett nationellt hot. Därför vill man ha större kontroll på vilka studenter som finns och vad de har gjort på skolan.
Säger alltså Roger Wilson, vår USA-korrespondent, och nu börjar programmet lida mot sitt slut.
Just det, Studio 1, producent idag, Petter Ljunggren, alldeles strax nyheterna med Katarina Boive.
Och vi som har suttit här är Sharon Joma och
Susanne Westergren.
Tack för att ni lyssnat.
Och här är Ekot. Socialdemokraterna fattar beslut ikväll om sin kriminalpolitik. Rapparen Yasins konsert ställs in i Umeå ikväll. Pakistan förbjuder barnäktenskap och oro bland svenska studenter i USA. Det här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Katarina Boive. Ikväll ska Socialdemokraterna fatta beslut om sin kriminalpolitik på den pågående kongressen. Det var också ett område som partiledaren Magdalena Andersson uppehöll sig vid i sitt tal tidigare idag.
Vi måste ta tillbaka gator och torg till vanligt folk igen. Och en regering som leds av mig kommer använda samhällets fulla kraft för att stoppa gängkriminaliteten. Vårt land behöver en ny riktning.
Sent ikväll eller kanske i natt kommer Socialdemokraterna ha fattat beslut om kriminalpolitiken som både inbegriper bland annat partiets tidigare krav på en svensk maffialagstiftning och olika åtgärder för att hindra unga att bli kriminella. Bland annat ett förslag om att unga i riskzonen ska kunna punktmarkeras. Det har funnits intern kritik mot att partiet kan gå för långt när det gäller repressiva åtgärder, men det kommer också kritik från de politiska motståndarna. Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna.
Det är en realitet att under deras 8 år så tredubblades dödsskjutningen i Sverige. Den kriminella ekonomin växte till 150 miljarder kronor. Rekryteringen av barnen trycktes allt djupare ner i åldrarna.
Han riktar också kritik mot vad han kallar en vänstersväng i den ekonomiska politiken, som enligt honom kommer kosta så mycket att det inte kommer finnas plats för brottsbekämpning.
Skatterna ska höjas, fler ska leva på bidrag. Det ska bli färre arbetade timmar i ekonomin. Då kommer ju Sverige bli fattigare och det kommer naturligtvis också äventyra möjligheten att investera i rättsväsendet, fler poliser, fler kriminalvårdsplatser framöver.
Kongressen har ju fattat beslut om en rad reformer som kostar pengar, som exempelvis att partiet tar ställning för en arbetstidsförkortning och att karensavdraget ska avskaffas. Men Magdalena Andersson pekar på att partiet ju också fattat beslut om en ny tillväxtpolitik.
Därutöver vill vi ha en rättvisare politik, och det har ju varit väldigt dyrt och kostsamt för Sverige med de omfattande skattesänkningar som Tidöpartierna har genomfört under den här mandatperioden. Och den typen av ineffektiva och oerhört dyra åtgärder, det är ingenting som vi socialdemokrater vill ha. Vi vill använda de pengarna på ett mer effektivt sätt.
Reporter Katarina Helmersson och Lova Olsson. Och så gäller det att kvällens planerade spelning med den kontroversiella rapparen Yasin på Brännbollsyran i Umeå nu ställs in. Det beskedet kom sent under eftermiddagen. Ylva Nilsson från Kulturnytt är med oss. Du, vad ligger bakom det här?
Ja, det här beskedet det kommer efter att Aftonbladet tidigare idag skrivit om att polisen avslöjat en plan om att mörda Yasin i samband med hans spelning. Och de här mordplanerna ska ha kommit till polisens kännedom efter att de beslagtagit en telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Två yngre personer ska ha gripits. Jag ska också säga att polisen nu på eftermiddagen har sagt att de inte kan kommentera Aftonbladets uppgifter.
Men nu ställs alltså spelningen in.
Ja, det var bara för en stund sedan som arrangören för Brännbollsyran i ett pressmeddelande meddelade att de efter en sammantagen bedömning med polisen har tagit det beslutet att inte genomföra spelningen. De skriver också att bakgrunden är besökares och personals oro. Tryggheten kommer alltid i första hand, skriver de också.
Men den här planerade spelningen har ju varit omdebatterad ända sedan den presenterades egentligen.
Ja, Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott, straff han avtjänat. Och den här bokningen till Brännbollsyran har fått Umeå kommun att dra in stödet till festivalen. Men den har också varit efterlängtad av många. Festivalen sa till exempel i samband med bokningen att de aldrig fått så mycket positiv respons på en bokning. Det här skulle ha varit den första spelningen på 9 år och är en av 3 planerade festivalspelningar den här sommaren.
Tack till Ylva Nilsson från Kulturnytt. Frankrikes president Emmanuel Macron anser att länder i Europa ska skärpa sin hållning mot Israel. Om ingen respons på den humanitära situationen kommer från Israel under de kommande timmarna och dagarna måste vi skärpa vår kollektiva position, det säger han på en försvarskonferens i Singapore. Israel har via sitt utrikesdepartement reagerat på Macrons ord och anklagar honom i ett uttalande för att bedriva ett korståg mot den judiska staten. Och samtidigt så görs ju nya försök att få till en vapenvila i Gaza. Igår kväll spreds rykten om att en uppgörelse var klar och på många håll i Gaza utbröt jubel. Men många tar samtidigt uppgifterna med en stor portion misstänksamhet. Som 19-åriga Ragad som säger att hoppet redan övergett Gazas befolkning.
Alla nyheter om vapenvila är nonsens. Vi har hoppats så många gånger bara för att se hoppet krossas, säger Ragad. Det som nu diskuteras är ett förslag initierat av USAs sändebud Steve Witkoff och skulle innebära 60 dagars vapenvila. Under den perioden är tanken att 10 av dem som fortfarande är i liv i gisslan ska släppas, liksom kvarlevorna av 18. I utbyte mot 125 palestinier som avtjänar livstidsstraff i Israel och över 1000 Gazabor som förts bort av militär sedan den 7 oktober 2023. Dessutom ska mer nödhjälp släppas in genom FN. Hamas uppges granska förslaget. Israel sägs ha godkänt det, men ultrahögerministrar i regeringen förkastar förslaget och säger istället att det är tid att gå in med full kraft i Gaza. Well, som förlorat en av sina söner av israeliska bomber, säger att uppgifterna om vapenvila är bra, men att han är skeptisk.
I am not
fighting it. I'm not believing it anymore because we heard so many.
Jag tror inte på det längre. Vi har fått så många förslag tidigare som aldrig blivit något. Och Witkoff bara pratar. Det händer inget. Talespersoner för FN-organet OCHA varnade idag återigen för svält och sa att Gaza är det enda område i världen där en hel befolkning riskerar svält. Ragad har svårt att se något hopp, säger hon. Vapenvila tror hon inte på, och om det sker kommer våldsamheterna ändå att fortsätta efter det. Situationen kommer att bli värre än tidigare. Hårdare bombningar, svårare svält. Hjälpen kommer att stoppas. Det kommer att vara förödande. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Så till Pakistan, där presidenten idag har skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. Lagen lägger också ett ansvar på domstolsväsendet att agera om man får höra talas om att ett bröllop ska hållas. Den som lämnar tipset får lov att vara anonym och ska skyddas. President Asif Ali Zardari har stått under hård press från religiösa grupper att inte skriva under Child Marriage Restraint Bill 2025. Grupperna anser att den strider mot islams regelverk och att man bör försöka komma åt problemet med barnäktenskap på annat sätt. För kvinnorättsförkämpar är detta däremot en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien korrespondent.
Du lyssnar till Ekot i P1. Klockan är 6:06. I Dublin tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal efter att bolaget pekat ut Adams som ansvarig för ett mord på en brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The licensed payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
USAs högsta domstol ger president Donald Trumps regering rätt att häva skyddsstatusen för hundratusentals migranter från 4 länder. Domstolen avfärdar därmed en lägre instansbeslut att upprätthålla skyddsstatusen. Det handlar om 500 000 personer från Kuba, Haiti, Nicaragua och Venezuela som haft rätt att vistas i USA av humanitära skäl. Och i USA har Trump-administrationens försök att kontrollera amerikanska lärosäten skapat oro bland internationella studenter. Svenska studenten Siri som läser på college säger att ingen utländsk student går säker längre.
Aldrig haft så här mycket ångest och generell oro för att komma tillbaka.
Tonläget från USAs regering under Donald Trump blir allt hårdare mot amerikanska universitet och högskolor. Trump har försökt hindra Harvard-universitetet från att ta emot internationella studenter. Ett beslut som dock tillfälligt har blockerats i domstol och som blev förlängt i torsdags. Siri som inte vill medverka med sitt riktiga namn har precis avslutat terminen i USA och är hemma i Sverige över sommaren. Hon är nervös över att få problem när hon ska resa tillbaka i höst.
Jag kommer ju gå igenom mina papper flera gånger innan jag åker. Jag kommer se till att jag har precis allting, men jag kommer också ha läst igenom det.
Hur många svenskar som studerar i USA är svårt att veta. Men förra hösten ansökte 650 svenskar om studiemedel för studier i USA från CSN. Inför denna höst har hittills runt 500 ansökningar kommit in till CSN, vilket indikerar en minskning. Vid Göteborgs universitet som skickar 20 studenter till USA i höst märktes ett minskat intresse för studier i USA redan innan Trump blev president. Det säger Lena Sjöholm, enhetschef vid universitetets internationella center.
Att man är mer intresserad av Europa. Att det finns en, liksom, en osäkrare värld gör att man helt enkelt vill vara nära hemma.
Donald Trump har sagt att han vill dra in studentvisum för kinesiska studenter. Men enligt Siri löper alla utländska studenter en risk att hamna i problem med amerikanska myndigheter.
Jag är ingen som går säker. Alla är i risken av att antingen bli deporterade eller inte bli insläppt i landet.
Reporter Alexander Jakobsson. Återhämtningen i svensk ekonomi går trögt. Idag kom nya BNP-siffror som visar att tillväxten minskade med 0,2% under det första kvartalet. Att hushållen fortsätter hålla hårt i plånboken, det är en förklaring. Torbjörn Isaksson är chefsanalytiker på Nordea.
Hushållen lider nog fortfarande av den tidigare ränte- och inflationsuppgången. Till det så har det kommit till en del osäkerhetsfaktorer globalt och som kan möjligen också hämma konsumtionsbenägenheten.
Det här var ju en signal om att hushållen drar öronen åt sig och att man tar till sig den osäkerhet som finns i omvärlden. Men kanske också att man blev besviken att Riksbanken stannade på 2,25 på räntan.
Säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank. Hushållens minskade konsumtion bidrog alltså till lägre tillväxt under det första kvartalet. Men allra mest var det minskade investeringar, främst i byggnader och anläggningar, som drev nedgången. Återhämtningen i ekonomin är fylld av gupp på vägen, säger både Susanne Spektor på Danske Bank och Torbjörn Isaksson på Nordea.
Den stora bilden är att en återhämtning inleddes i den svenska ekonomin under andra halvåret 2024. Men den här återhämtningen är långsam och det är en guppig resa.
Det är egentligen en ganska lik den utveckling vi haft de senaste åren. Att det är lite upp, det är lite ner och den stora bilden att svensk ekonomi står och stampar. Vi har börjat röra oss åt rätt håll, men det går långsamt.
Det återstår att se hur den nya BNP-siffran landar hos Riksbanken som kommer med ett nytt räntebesked strax före midsommar. Men både Torbjörn Isaksson och Susanne Spektor tror att dagens siffra kan påverka.
Jag tror att Riksbanken har ett tufft pussel att lägga, men sannolikheten att de sänker räntan efter sommaren har ökat.
Tills vidare behåller vi vår prognos att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 2,25%, men sannolikheten för en räntesänkning har ökat.
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, och reporter var Erika Mortensson. Och vad har då hänt på börserna idag? Jo, Stockholm stängde på minus 0,3%, London steg med 0,6% och Frankfurt var upp med 0,3. I New York så var Dow Jones för en stund sedan ner med 0,2 och Nasdaq ner med 0,6. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 59 öre och en euro 10 kronor och 89 öre. Till Frankrike nu, där det från och med 1 juli blir förbjudet att röka på platser där barn vistas.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg.
I Nederländerna återkallar Haribo godispåsar med den klassiska kolaflaskan. Det sker efter en ovanlig upptäckt. Några av påsarna har visat sig innehålla cannabis.
Tidigare i veckan i Nederländerna började flera personer, bland dem barn, må dåligt efter att ha ätit godiset Happy Cola Fizz. Polisen uppmärksammade den nederländska livsmedels- och konsumentmyndigheten NVWA som tog prover. Resultatet? Godiset innehöll cannabis. Myndigheten ska ha hittat drogen i åtminstone 3 påsar och gått ut med en varning att man inte ska äta dem. Den tyska tillverkaren, godisjätten Haribo, säger i ett uttalande till AFP att man tar den här incidenten på största allvar. Och bolaget svarar igår med att återkalla hela partiet. Det ska handla om ett mindre parti påsar som har bäst före datum januari 2026. Hur drogen hamnade i godisarna är oklart. Haribo säger nu att man samarbetar med polisen för att undersöka den saken. Företaget har producerat den klassiska godiskolaflaskan sedan 1965. Under parollen, varje flaska innehåller ett litet äventyr. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Och nu är det dags för en sportuppdatering med Andreas Andersson. Och du börjar med ett handbollsnej.
Ja, därför att nyblivna svenska mästarna Ystads IF tackar nej till Europaspel till hösten. Och det är av ekonomiska skäl. Dammästarna i Skara har ännu inte bestämt sig för hur klubben ska agera. Till skillnad från till exempel inom fotbollen så är ersättningen från det internationella förbundet mycket mer blygsam vid Europaspel inom handbollen. Och apropå fotboll, idag bekräftades det som länge ryktats att Liverpools Trent Alexander-Arnold går till Real Madrid. Han sitter på ett utgående kontrakt men Real Madrid väljer ändå att spendera drygt 100 miljoner svenska kronor för att få loss honom tidigare så att han kan spela i klubblags-VM.
Och blir det något bortextra ikväll då?
Det pågår ett redan faktiskt i grannkanalen P4 och det gör det därför att med start 20:06 så spelar Sveriges fotbollsdamer i Nations League på bortaplan mot Italien. Och med lite tur kan Sverige bli klara gruppvinnare ikväll. Notabelt är att nyblivna Champions League-vinnar-trion från Arsenal inte ens finns med i matchtruppen. Däremot så blir det debuter från start för 18-åringarna Felicia Skröder och Smilla Holmberg.
Sa Andreas Andersson. Och så lite väder. Imorgon blir det soligt i södra Götaland. I resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. Södra Norrland halvklart till mulet. I norr någon regnskur. Och i norra Norrland först regn men sen uppklarnande. 15-20 grader i söder och mellan 5 och 15 grader i norr. Producent för sändningen var Emil Östman. Nu fortsätter P1-kvällen med Landskampen i P1.
Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En veckoaktuell frågesport som om den hade sänds den här helgen för 2000 år sedan inte hade haft något som helst problem med frågan vad är veckans snackis? Jag är ledsen, jag har inte riktigt skrivit klar den här inledningen kom jag på precis när jag läste den. Det handlade alltså, jag insinuerade att det är Kristi himmelfärd och att man skulle prata. Och nej, det är ingen mås, det var en farbror omgiven av änglar och så vidare. Ja, då har ni fått med det. Ja, ingen är riktigt nöjd, jag känner det. Jag drar på bara Sara, va?
Jag funderar på hur många som visste om det.
Att det var Kristi himmel?
Ja.
Ja, ganska många. Ja. Har jag gjort en gallup på.
Men minst 12.
Ja, precis. Minst 12. Och sen, vet du, sen spred de det. Det var ju det som var grejen. Ja.
Gjorde det till en snackis.
De gjorde det till en snackis för 2000 år sedan. Vi har andra grejer i Landskampen den här veckan. Välkomna, kära tävlande.
Tusen tack.
Det var skönt att höra. I lag Evelina och Klara så har vi debutanter. Vi har lokaltidningsstjärnorna från mitt i, Evelina Hertz och Klara Orreteg. Välkomna. Så otroligt roligt att ha er här.
Tack så mycket.
Och ännu roligare att ni också är lyssnare till Landskampen så ni fattar vad ni har gett er in på.
Ja. Det här är liksom höjdpunkten i vår karriär, att vi får sitta här. Och det säger jag nu
innan
vi börjar. Vi får se
innan tävlingen har ägt rum. Jag är så glad att ni är här. Och ni ska möta lag Björn och Ylva, där vi hittar lokalradiostjärnorna från P4 Stockholm, Björn Lindberg och Ylva Lilja.
Hello.
Och ni, alla som lyssnar känner ju igen Björns röst.
För att,
Inte bara för att du hörs i radio hela tiden, utan för att du är vår jingelröst.
Så är det.
Ja, så är det.
Så fort som ni ber och jag kan, så gör det gärna. Ja. Landskampen i P1.
Man bara, var det så där fint. På band eller var det på riktigt? Man har ju ingen vet mer än några stycken i studion. Och Sara, tillbaka i domarpulpeten har vi dig, Sara Lövestam.
Ja, och jag sitter här och räknar nu. 2000 år sedan.
Tog jag i.
År 25.
Ja, men ungefär.
Han var väl 33.
Han var 33.
År. Ja, så år 25, för 2000 år sedan så var det ingen... Ja, vi kommer få mejl om det här om vi inte säger det.
Ja, vad bra. För vad skulle jag säga? Jag skulle sagt 90.
Det låter dåligt.
Ja, det blev inte riktigt snärtigt.
Nej.
Men jag förstår mitt misstag och jag ska aldrig göra om det. För den här inledningen kommer inte heller gå till historien.
Men jag tyckte det var snärtigt. Jag vill bara nämna det så att alla där hemma känner sig lugna.
Precis. Och det här kan verka otrevligt att jag börjar vända mig till Sara. Men Sara måste bara få berätta vad som hände henne på gymmet igår. För det är ändå spektakulärt.
Ja, en myriad av känslor infann sig när jag skulle ta på mig rena kläder efter mitt gympass.
Än så länge inget konstigt ju.
Nej.
Nej.
Plötsligt kände jag, när jag drog en linning genom min hand, som man ju gör när man reder ut sina kläder för att ta på sig dem, en skarp smärta i tummen. Oj, jag hade skurit mig. Blodvite uppstod. Vad var det som hade skurit mig? Jo, en bit ganska... halvtransparent, hård grej var det. Jag blev naturligtvis
orolig
och nästan chockad innan jag insåg vad det var. Det var en liten bit Marianne.
Hon skar sig på kola! Det finns ju andra karameller att göra illa sig på ju. Men det här är ju ändå uppseendeväckande.
Ja, men det slutade ju lyckligt. Jag hade en bit mintgodis som jag inte visste att jag hade.
Men hur kunde du se att det var en Marianne av den lilla biten?
Erfarenhet.
Mm. Man märker vem som är reporten här.
Nej, men här har du en som har levt.
I och för sig, nu växer en följdfråga. Det är sant, stoppade du den då i munnen?